är P1, Sveriges Radio.
Studio 1 kväll fortsätter. Vi hör om kritik mot svenska banker. De är för fega och lånar inte till företag i den utsträckning de borde, enligt kritiker. Och på söndag hålls en unik folkomröstning i Schweiz. Det handlar om huruvida landets befolkning ska få överstiga 10 miljoner invånare eller inte. Och som Sveriges Radios reportageserie Skilda världar, om det allt större könskapet i svensk politik. Nu lämnar jag över till Helena Grahl och Susanne Westergren.
Igår sändes sjätte och sista avsnittet av reportageserien Katarina Gunnarsson i Skilda världar, som skildrar hur unga män och kvinnor dras allt längre ifrån varandra politiskt.
Mm. Unga kvinnor åt vänster och unga män mer till höger. Och vi kan väl lyssna lite på hur det har låtit.
Jag har väldigt tydliga åsikter. Jag är väldigt långt ifrån vad Sverigedemokraterna står för. Jag tycker det är väldigt viktigt också för nästkommande generation att vi värnar om klimatet så att det ser likadant ut. För det är så mycket som har förändrats och klimatet är väldigt hotat just nu. Jag tycker det är viktigt att vi tar initiativet och gör det vi kan. Alla människor gör sitt liksom.
Och vårdbiträdet Amina, som tänker rösta på Socialdemokraterna, börjar berätta om sin vardag på de olika äldreboendena.
Tyvärr tycker jag att det är katastrofalt. Vi ska spara på allt möjligt och våran lön och... Vi använder ju tvättlappar för att ibland rengöra och tvål, och sen när saker tyvärr tar slut så har inte vi råd att köpa in. Varför det?
Varför inte vänster? För att jag tycker att vänstern fokuserar för mycket på små problem, lyxproblem. Jag tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt och verkligen kommer att avgöra vår framtid. Stora massinvandringen i Sverige. Det är väl viktigt att tänka på att det inte kommer in för många, för att vi har inte resurser för alla.
Jag är nyfiken på det här. Hur pass seriöst otrygg känner man sig som ung man i Sverige idag?
Alltså, så fort det blir en gruppering av en folkmassa som kanske står svartklädda, maskerade, då börjar man ju direkt tänka så här, ah, shit, kommer något hända nu liksom?
Mm. Några exempel på unga kvinnor och män som intervjuas i reportageserien Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Och som finns att lyssna på i sin helhet i Sveriges Radios app om det är något ni har missat.
Mm. Och nu finns du med oss, Katarina Gunnarsson, Studio 1:s reporter och årets vinnare av Stora journalistpriset. Hej!
Hej, hej!
Hur kommer det sig, Katarina, att du gjorde den här serien?
Jag har varit ungdomsreporter i 30 år och gjort i och för sig reportage med äldre också. Men jag har ju följt de här ungdomsfrågorna under många år som sagt. Och det var ju någonting som hände liksom för 6-7 år sedan att tjejer och killar började glida isär. Men så såg jag en siffra här nu någon gång vid jultid att nu är det den här skillnaden större än någonsin. Och det har accelererat. Och jag tycker det är så otroligt intressant. Du har unga människor som har gått i samma skola, de kommer från samma område. Och ändå ser de världen så helt olika, unga killar, unga tjejer.
Mm. Vad har förvånat dig mest när du har pratat med de här unga tjejerna och killarna?
Jag var ju... Alla de här rösterna som är med i den här serien kommer ju från Upplands Väsby. Och jag åkte just till Upplands Väsby, för det är den kommun som enligt Statistiska centralbyrån är Sveriges vanligaste kommun när det gäller hur man röstade. Så att jag hittade människor, unga människor, killar och tjejer på torget, faktiskt från stationer i Upplands Väsby. Och det är så intressant när man pratar med unga människor, för att de unga killarna som jag pratade med pratade väldigt mycket om sin känsla av otrygghet i det offentliga rummet. De har ju växt upp med, bland annat funnits några gängkriminella i varje skola. De var rädda att gå till nattbussen. Den här känslan av otrygghet och rädsla för att bli rånade. Och mycket sådana tankar kom upp från killarna. Och de, det ser man ju också statistiskt, att de prioriterar ju kriminalitet och hårdare straff på ett helt annat sätt än tjejerna. Så att de, om killarna pratade om sin otrygghet, så var tjejerna mycket mer intresserade av miljö och vård, skola, omsorg. Och det är som sagt så intressant, för de har ju verkligen gått i samma skola och ändå kommit till så helt olika slutsatser.
Mm. Mm. Och det som är spännande också är ju att du intervjuar ju även politiker och experter i den här serien. Vad har du fått för svar på varför det ser ut så här?
Ja, det är ju väldigt... Även experterna är ju väldigt frågande hur det har blivit så här de senaste åren. Men många kommer ju... Ja, de börjar prata om det här med algoritmerna på nätet. Att om du börjar söka till exempel som ung kille på hur ska jag få en tjej att tycka om mig, då kan du inom loppet av bara någon vecka överrösas av väldigt konservativa filmer och råd. Och du, liksom på en, du accelererar din olikhet. Eller de accelererar sina olikheter via nätets algoritmer. Och till slut hamnar ju många killar, enligt experterna, då, i så kallade manosfärer där de är som filterbubblor. Liksom.
Mm. Men du, reaktionerna då på reportagen, det är 6 stycken. Hur har de låtit?
Det har varit jättemycket reaktioner, och nu senast är det så spännande för att en av killarna som var med i del 3 i reportageserien, som vi kallar för Anton, som sitter i sin bil på parkeringen i Upplands Väsby och pratar om att han inte vågar gå ut från tågstationen för han är rädd för gängen. Han är en sån kille då. Han blev uppringd efter att han var med i reportagestudiet av riksdagspolitiken Lawen Redar, socialdemokrat, som sa att hon ville verkligen träffa honom för att hon förstår ju att socialdemokraterna förlorar ju många av de här arbetarkillarna. Han var elektriker och hon ville träffa honom. Så då följde jag med när de träffades. Mm. Lawen Redar träffar elektrikern Anton med SD-sympatier. Och sen,
och det blir ju väldigt spännande möte, måste jag säga.
Ja, det sändes nu i veckan, det kan man gå in och lyssna på. Men då visade det sig sen att Fredrik Kärrholm, som är moderat, han ville nu också träffa den här Anton. Så nu är det lite slagsmål mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, vem som ska få killar som Antons röster. För de svajar ju mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och SD då. Så att det är liksom jätteintressant. Men nu är det ett litet slagsmål om den här killens gunst från reportaget. Mm.
Vi ska släppa in Fredrik Furtenbach också, som är inrikespolitisk kommentator hos oss. Utvecklingen som vi hör om här, Fredrik, alltså ett växande politiskt könsgap. Det gäller ju inte bara unga kvinnor och män, utan även vuxna. Hur ser det ut?
Ja, vi har ju ganska länge haft en skillnad i hur kvinnor och män röstar, men precis som Katarina säger så ökar den. Och i det senaste valet så blev det rekord under demokratins ungefär 100-åriga historia. Och det är då som har framgått män som röstar mera höger, kvinnor mera vänster. Och om bara män fick rösta, då skulle Tidöregeringen sitta säkert i det kommande valet. Om bara kvinnor fick rösta så skulle Magdalena Andersson ha valet som en liten ask. Och bland de unga väljarna så finns också den här könsskillnaden, men där är den till och med lite större.
Mm. Och vad beror den här utvecklingen på?
Ja, om vi startar med varför män och kvinnor röstar olika i grunden, så är vanliga förklaringar att kvinnor har mer att göra med offentlig sektor, både som anställda där och för att de fortfarande sköter mer av kontakten med offentlig sektor, till exempel förskola och skola. Sen har kvinnor en mer positiv inställning till invandring. Det är en fråga som på lång sikt har vuxit i betydelse, även om vi har passerat toppen på det nu. Jag har sett ett antal gånger i sociala medier att det påstås att orsaken till den här förändringen ska vara att kvinnorna går till vänster, och så spekuleras det i varför. Men enligt valforskarna så är det tvärtom. Det går sedan ett antal år en högervåg över världen där Sverigedemokraterna och samma familj av partier har gått fram, där invandringsmotstånd är en viktig del. Och den vågen har framförallt männen nappat på. Det handlar framförallt män i privat sektor, oavsett om man är arbetare eller tjänsteman.
Mm. Vi hörde ju från Katarina här, och vi har ju hört i reportagen hur politikerna själva har liksom blivit engagerade och vänt sig och sagt att nej, men vi vill träffa de här ungdomarna. Och i ett reportage så hör vi ju Lawen Redar träffa den här Anton, heter han. Hur viktigt är det för partierna att vända den här utvecklingen? Det vill säga att vänstersidan attraherar i synnerhet då unga män och högersidan unga kvinnor.
Ja, mitt intryck är att de som är mest bekymrade, eller i alla fall talar mest om det, det är de partier som har en minoritet av kvinnor. Moderaterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna är tydliga med att det är ett problem och har diskuterat vad man ska göra åt det. Även Sverigedemokraterna har gjort ett antal utspel om det här. Det var någon av de ledande Sverigedemokraterna har sagt att vi har redan männen på byggena, nu vill vi ha deras fruar och flickvänner i vården. Men det här har inte lyckats, och en orsak är att kvinnorna tycker sämre om Sverigedemokraterna än vad män gör, och det påverkar då även Moderaterna som samarbetar med Sverigedemokraterna.
Mm. Hur stor roll spelar sakpolitiken här, alltså konkreta förslag som läggs fram, och hur mycket handlar det om signalpolitik eller partiernas image?
Ja, alltså en del av det är sakfrågor, men det här är faktiskt bredare än så. Åsikterna skiljer sig inte bara i ett antal sakfrågor, utan handlar även om ideologi, andra värderingar, vad män och kvinnor tycker om de olika partierna. Och det är ju inte så konstigt egentligen, för vad man står på höger- och vänsterskalan, det påverkar ju alla möjliga attityder.
Och de här unga väljarna vi har pratat med nu och en del om, hur stor roll kommer deras röster spela i valet?
Ja, alla åldersgrupper spelar ju roll såklart, men de unga dominerar absolut inte, det är en för liten grupp. Förstagångsväljarna har ökat lite grann inför det här valet, de ligger på ungefär 6,5%. Men de största väljargrupperna är de som är dels mellan 30 och 50 och sen pensionärerna. De pensionerade väljarna, de är nästan en tredjedel av väljarkåren. Mm. Så det är alltid så här att de unga tilldrar sig intresset, men egentligen för partierna är det egentligen viktigare att gå hem hos de äldsta väljarna.
Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, och så hörde ni ju Studio 1:s reporter Katarina Gunnarsson. Alla 6 delarna av reportageserien Katarina Gunnarsson i skilda världar finns alltså att lyssna på i Sveriges Radios app. Studio 1 i P1, vi fortsätter lite grann med ekonomi, men nu ska det handla om svenska banker är för fega. För det skrev nämligen finansmannen Mats Kviding i en uppmärksammad debattartikel i Dagens Industri i slutet av maj.
Kviding menar att bankerna inte lånar ut pengar till företag i den utsträckning som de borde, och då riskerar hela samhället att bli lidande om nästa stora företag inte kan komma ur startblocken.
Och det här är en åsikt han inte är helt ensam om. Med oss nu Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden. Hallå.
Ja, hallå. Hej.
Ja, du skrev ju själv om det här för ett tag sedan, att Sverige tar skada av banker med noll i kreditförlust, som det heter. Vad är problemet?
Ja, men problemet är att banker har en otroligt viktig samhällsuppgift som är att förmedla krediter till medborgare och företag som ofta behöver de här för att kunna komma vidare i livet. Och det kan handla om att man vill köpa en bostad eller ta över ett företag eller investera eller sådana saker. Och tar bankerna inga som helst risker i det här så kommer man neka väldigt mycket lån, och det gör att samhället blir väldigt stelbent och stora grupper kommer fastna där de är, så att säga. Och det handlar om ungdomar som kanske behöver flytta till en ny ort för studier eller arbete. Det kan handla om också ungdomar som vill bilda familj och skaffa barn. Det kan handla om pensionärer som vill sälja ett hus och köpa en annan bostad. Och det kan handla om alla människor som inte har en fast anställning. Det kan vara egenföretagare eller tillfälligt anställda och sådär, som då inte heller får lån som man behöver för att komma vidare med sitt liv. Så det här är väldigt stora samhällskostnader som jag tycker helt glöms bort i diskussionen.
Mm. Vi ska bara rätta oss här på, eller jag ska rätta mig på en gång. Det är Mats Kviberg och inget annat som skrev den uppmärksammade debattartikeln. Men du, Peter Benson, hur låga är kreditförlusterna idag då?
Ja, de är ganska exakt noll. Det finns ju ett antal, det finns ju 4-5 storbanker, och vi har ju, det här uppmäts ju varje kvartal, år ut och år in. Och sett över en 10-årsperiod så är det ungefär noll. Ibland är det en liten kreditförlust, och ganska ofta så är det en negativa kreditförluster för att en befarad förlust visar sig att det inte var en förlust. Då tar man tillbaka den, så att säga. Så att i princip noll i kreditförluster. Och det menar jag då är alldeles för lågt. I ett normalt bankväsende så tar man ju ränta för att täcka risken för kreditförluster. Så att 0,5 eller 1% eller någonting sånt här skulle inte vara osunt, och det skulle vara en helt annan typ av... det skulle vara tecken på att bankerna faktiskt gör vad som är deras samhällsuppdrag, och som de också får väldigt stora privilegier för från samhället. Det är både stöd, men det är också regleringar, ska man säga. Så att de är ju hårt bevakade av staten och samhället, för att det finns förväntningar på att de ska ta en väldigt viktig uppgift.
Vi måste släppa in vår andra gäst också som vi har med oss, nämligen Kristoffer Malmö som är finansdirektör på SE-banken. Välkommen in till Studio 1. Hur ser du på den här kritiken, Kristoffer?
Jag tycker det är viktigt. Jag delar Peters uppfattning om att det är oerhört viktigt med tillgång till finansiering för tillväxt och innovation. Jag tror att det här är en av Europas stora utmaningar. Men här ser det lite bättre ut i Sverige i det här avseendet. Men jag tror vi börjar med att bara etablera att en kreditförlust uppstår ju när den som har lånat pengar inte kan låna tillbaka. Det är ju inget självändamål att ha höga kreditförluster, att folk har lånat pengar som inte kan betala tillbaka. Men om man då följer det här resonemanget att låga kreditförluster skulle vara någon form av mått på begränsad riskaptit som då skulle leda till att vi får mindre tillgång till finansiering i samhället och därmed mindre tillväxt och innovation. Då tror jag vi behöver titta på Sverige. För Sverige har mycket riktigt väldigt låga kreditförluster, har haft under en väldigt lång tid. De är inte noll, men de är väldigt låga i ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Men Sverige har också haft kontinuerligt högre ekonomisk tillväxt än våra europeiska grannar och övriga länder i EU. Vi skapar fler snabbväxande företag än något annat land i Europa per capita. Så kallade enhörningar eller unicorns som vi pratar nu. Jag hörde tidigare inslaget om SpaceX här. Snabbväxande företag i inte minst inom tech som vi står ut i världen. Vi rankas tvåa i världen på ett globalt innovationsindex. Så vi har visat under en lång tid att vi har väldigt goda förutsättningar att hitta och finansiera snabbväxande företag i Sverige.
Men du delar inte den synen då som Peter Benson och Mats Kviberg uppenbarligen har?
Jag tror att tittar man på de länderna i Europa som har haft höga kreditförluster, där bankerna har varit tyngda av problemkrediter, där har man snarare haft svårare med kreditförsörjning i ekonomin och det har varit hämmande för tillväxt och innovation.
Men är det inte så jag skulle säga att Sverige för står bra till. Ja, ni vill tjäna pengar, det är ju viktigt för banken, och ni samtidigt så vill ju banken inte ta för stora risker. Och de här två, att väga det här mot varandra, ni är en stor bank, ni kan ge lån kanske till företag eller till samhället som ändå kommer de flesta till gang. Hur väger ni det här, de här två delarna mot varandra?
Jag tror det är oerhört viktigt att komma ihåg att kostnaden för att låna pengar, räntan som vi tar ut, reflekterar ju dels de kostnader som vi har för att finansiera oss och administrativa kostnader och andra kostnader för att bedriva verksamheten och förväntan om kreditförluster. Och vill man då se att banker ska ha högre kreditförluster, ja då kommer ju räntan vara högre. Skulle man dessutom ha högre kreditförluster i banksystemet så skulle dessutom kostnaden för svenska banker att finansiera sig bli högre. Vi ser det här jättetydligt idag. Svenska banker åtnjuter idag några av världens lägsta upplåningskostnader.
Okay.
En del av detta har att göra med kreditförlusterna. Och det gör att vi kan låna ut till lägre ränta till både privatpersoner och företag än något annat land i Europa idag.
Vi ska släppa in Peter Benson igen, chefredaktör på Affärsvärlden. Peter, vad tänker du när du hör Kristoffer Malmö här?
Ja, han har ju vissa relevanta argument, men han har också ett par helt irrelevanta argument. Till att börja med, det här med techföretag och unicorns och miljardbolag och tillväxt och sånt här, det är ju jättefint och alltihopa, men det finansieras inte med krediter, utan det finansieras på andra sätt. Så det är liksom helt irrelevant. Det jag pratar om här är i stor utsträckning bolån och traditionella småföretags möjlighet att kanske finansiera ett generationsskifte. Och det här andra argumentet då, att man skulle få högre räntor om man accepterade högre kreditförluster, det stämmer ju bara för dem som idag nekas lån. Alltså bankens uppgift är ju ganska mycket att göra en kreditbedömning så att en stark låntagare får låg ränta och en inte fullt lika stark låntagare får en högre ränta. Så att det är inte liksom, det är inte en generell... Det skulle inte bli generellt dyrare att ta lån, utan det skulle vara så att de som inte är fullt lika starka låntagare som idag inte får några lån, de skulle naturligtvis, om de fick lån, få betala en liten högre ränta än de allra starkaste låntagarna. Men det är ju helt normalt och det är så det ska fungera.
Kristoffer Malmer.
Jag tycker du är helt inne på rätt spår, Peter, att det här är inte bara bankerna som finansierar. Och mycket riktigt som du säger, snabbväxande techbolag lånar inte banker. Det är inte alla typer av finansiering som ska ske i banker. Vad Sverige är väldigt duktiga på, det är att erbjuda olika typer av finansieringskällor till olika typer av behov. Banken spelar en roll i det och tillgodoser en typ av finansieringsbehov. Andra typer av kapitalkällor tillgodoser andra. Och här är vi ganska unika i Europa. Och den tidigare centralbankschefen Mario Draghi i Draghi-rapporten pekade ju på Sverige som ett föredöme vad gäller utvecklade kapitalmarknader och generell tillgång till finansiering för tillväxtbolag och hushåll. Vi har några av de högst belånade hushållen i Europa, vilket också tyder på att det finns god tillgång. Och återigen, all finansiering behöver inte komma från banker. Och vissa typer av segment där bankerna inte är lika aktiva, som inte delar vår strategi, de täcks av andra typer, då säger jag storbankerna, de täcks av andra typer av banker. Det finns en bredd av banker idag.
Vilka tänker du på då?
Jag tänker på nischbanker som möter andra typer av behov som inte är del av vår strategi att möta efterfrågan från. Men så det är viktigt att det finns alla typer av finansieringsbehov möter någon typ av finansieringskälla, och där är Sverige väldigt duktiga.
Men skulle ni inom nuvarande lagar och regler, det som gäller då för er, skulle ni kunna vara det som vi började med, vara lite modigare, ta lite större risker?
Om man skulle önska sig att svenska banker tar mer risker och det ska mätas i högre kreditförluster, då blir konsekvensen att man ser att svenska banker kommer få en högre kostnad för att finansiera sig, och det kommer leda till högre räntor. Det är väldigt enkelt att titta på de bankerna som jobbar med andra typer av segment som inte vi gör. Då har man en högre ränta till sina kunder för att det är en annan typ av risk och en annan typ av kreditförlust. Den typen av banker har andra typer av kreditförluster och möter ett annat typ av behov. Så det är väldigt viktigt att man tittar på vilka typer av segment och sektorer möter vilken typ av finansiering. Ja.
Peter Benson, det handlar om att välja här uppenbarligen.
Ja, nej, men det här är en avvägning där man absolut inte vill få ha för höga kreditförluster. Det är jätteskadligt. Och bankernas uppgift är att göra kreditbedömningar så att man allokerar kapital till individer och företag och ändamål där det finns goda chanser att det här kommer liksom komma till nytta och inte förstöras. Men då menar jag så här, har man noll i kreditförluster, då gör man inte det här jobbet fullt ut. Och jag tror liksom Sverige har många, många styrkor, men vi har också svagheter. Och den här stela bostadsmarknaden är en sån svaghet, och en stel arbetsmarknad är en annan svaghet. Och vi har också hundratusentals, eller åtminstone 100 000 småföretag som behöver göra generationsskiften, som också är ett viktigt samhällsfenomen. Och så här, det är lätt för mig och Mats Kvibar att kritisera storbankerna. Ganska mycket av skulden ligger, skulle jag säga, hos Finansinspektionen och politiker och kanske också EU. Men då tycker jag att storbankerna borde vara lite bättre lobbyister för sina kunder. Det vill säga så att kunderna får bättre tillgång till krediter
genom att
eventuella skadliga regler tas bort.
Låt mig bara göra en kort korrigering. Du återkommer till siffran 0. På SEB hade vi 1,5 miljarder i kreditförluster förra året, så siffran är inte riktigt noll. Vi fortsätter att jobba med att mäta och tillgodose våra kunders behov i en rad olika segment. Och jag ska återigen komma tillbaka till det att Sverige står ut ganska väl i ett europeiskt och även globalt perspektiv med ett starkt och stabilt banksystem, god tillgänglighet till finansiering för snabbväxande företag, stora företag och privatpersoner och hushåll.
Vi säger tack till Kristoffer Malmer, finansdirektör på SEB Banken, och Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden.
Och då här i Studio 1 om en unik folkomröstning. För på söndag då går nämligen befolkningen i Schweiz till folkomröstning, och som första land i världen så ska man rösta om att begränsa folkmängden till 10 miljoner.
Schweiz har idag drygt 9,1 miljoner invånare, och nu vill nationalistiska högerpartiet SVP begränsa antalet utlänningar i landet. Och om den här omröstningen har lett till diskussion även utanför landets gränser.
Katarina Arndt, vår Tysklandskorrespondent som också bevakar Schweiz. Vad är det som ligger bakom den här folkomröstningen?
Ja, det är då det schweiziska folkpartiet som är då det största partiet i Schweiz som har initierat det här förslaget. Och då menar de att befolkningen har ökat alldeles för snabbt i Schweiz. Den har ökat en hel del de senaste 25 åren med 1,7 miljoner invånare. Och det har den gjort sedan man skrev under det här avtalet om fri rörlighet med EU. Och då vill partiet nu att antalet invånare inte ska överstiga 10 miljoner före år 2050. Alltså att befolkningsökningen ska avstanna.
Det är argumenten för, och de som är emot, vad säger de?
Ja, argumenten för har jag inte sagt, men de som är för då, de menar ju att den här större befolkningen leder till bostadsbrist, till högre hyror, till en överfull kollektivtrafik, till ett ökat tryck på skolor och sjukvård och en större belastning på miljön. Det är de argumenten som förs fram av den sidan då. Och sen så menar de andra, den motsatta sidan, att man behöver de här människorna i landet. Man behöver dem som arbetskraft till exempel.
Mm. När det gäller Schweiz och Schweiz migrationspolitik, på vilket sätt skiljer man sig åt från EUs?
Grovt kan man väl säga, lite beroende på vilket land i EU man jämför med då under de här 25 åren, men generellt så består Schweiz invandring mer av arbetskraftsinvandrare från EU än en asylinvandring. Det är ungefär 70% av de som har invandrat till Schweiz som kommer från ett EU-land. Mm. Så att om man jämför med Sverige då, så ser det kanske på liksom siffermässigt ganska likt ut. Vi har också ökat vår befolkning med ungefär lika många under den här perioden. Men vi är ju ett större land och vår invandring har också skett mer under toppar och sen gått ner, medan Schweiz invandring ligger på en relativt då hög nivå hela tiden eller stadigt uppåt. Och vår invandring då består ju mer av asylinvandring än vad Schweiz invandring gör, för att det är ju fler som söker sig till Schweiz för på grund av då arbete och högre löner och så. Det är det som brukar anges som skäl till att man väljer just Schweiz, så att det är så många som söker sig dit. Mm.
Och vad är den allmänna synen då på den här arbetskraftsinvandringen bland schweizarna?
Det är väl precis just det som den här folkomröstningen nu kommer visa, hur brett stöd den här arbetskraftsinvandringen har i landet. Men den här idén om ett befolkningstak är ju ändå förhållandevis populärt, kan man ju säga. Det finns ju ett problem med kraftigt stigande hyror. Det är svårt att hitta en bostad och sjukvårdsköer och annat. Schweizarna har till och med ett begrepp för det här, man kallar det för dichtestress, alltså trängselstress. Men som sagt då, hos de andra partierna och även bland fack och arbetsgivare i Schweiz så finns det ett stort stöd för att tillåta en hög arbetskraftsinvandring, och de rekommenderar väljarna att rösta nej till det här förslaget.
Katarina von Arnt, vår Tysklands korrespondent om folkomröstningen i Schweiz nu på söndag alltså.
Och det var allt vi hade här i veckans sista Studio 1-kväll. Här närmast i tablån väntar Dagens Eko. Idag om albansk ilska mot Trump-familjens planerade lyxresort på en obebodd ö i landet. Producent för det här programmet var Cecilia Ingvarsson, tekniker Oskar Thor. Själv heter jag Emil Rödlund. Tack för att du lyssnat.